Hallå och välkomna till Elektrikerpodden, ytterligare ett fantastiskt avsnitt med mig, Peter Fransson och Billy Fransson.
Jajamän.
Ja, för er som är nya lyssnare då, så är ju jag och Billy två stycken grabbar direkt ur branschen.
Ja.
Och där jobbar jag som säljare på en elgrossist och Billy.
Och jag jobbar som projektledare på ett elinstallationsbolag.
Ja, precis. Och det är det som blir lite grann temat genom den här podden.
Mm.
Att vi försöker lyfta upp olika synvinklar på varje ämne och varje person.
Försöker dela med oss av våra personliga erfarenheter vad det gäller både säljyrket och installationsyrket.
Ja, precis. Vi har en liten, vi skulle vilja lägga ut en liten hint till er där ute. Vi har en liten plan för att vi måste komma i kontakt i alla fall med personer från olika delar av landet.
Mm.
Och då vill vi ha en installatörsfirma ifrån varje position i landet. Alltså från
region.
Idag heter det ju
region. Vet inte vad du menar. Menar du en lärling, en städare? Och
så är position.
Ja.
Ja, okej. Okay. Region menar jag. Region, ja. Ja. Så att det är från Ystad i söder till Kiruna i norr.
Mm. Hör av er om ni är uppmanade, och, eller känner er uppmanade för att vara med. Eller om ni vet någon som ni skulle vilja höra i podden. Vi kommer göra en Sverigeresa med installationsbolagsmänniskor.
Upp i Kiruna, vi snackar om det här nu. Vi har precis spelat in ett annat avsnitt här. Och vi pratade om där ni har flyttat stan.
Ja.
Halvstan.
Hur häftigt är inte det?
Hur funkar det när man jobbar som servicemontör?
Ja. Ja, jag är nyfiken. Jag hade jättegärna velat se hur detta går till. Jag ser ju framför mig att du åker lastbilar med hus på.
Ja, det...
Hur kopplar du ihop doserna då?
Ja, precis. Ja.
Klipper den och...
Ja, det här är ju då din bit, Billy. Så du får ju svara på hur det är. Okej, okay. Så från Kiruna, hör av er. Dagens avsnitt.
Christopher Olbrich.
Han är vad vi tycker en riskkapitalist. Det är han inte, utan han investerar i branschen. Han är helt utanför branschen. Christopher Olbrich driver ett investmentbolag. Och det här investmentbolaget köper upp installatörsbolag, eller går in och investerar i installatörsbolag runt om i västra Sverige.
Mm.
De har en ambition att gå ifrån en halv miljard. Eller nej, en kvarts miljard.
En kvarts miljard till en miljard.
Precis.
Inom 5 år.
Ja.
En spännande resa, och som han är helt övertygad om att han kommer göra i våran bransch. Och det är ju så kul att se utifrån sett att det är en kille som kommer ifrån, som detta fallet, packindustri.
Ja.
Och bara helt från sidan blir intresserad av vårat fina yrke.
Ja, exakt.
Ja.
Han har faktiskt mycket att tillföra till, ja, till branschen, tycker jag. Så att, och det vi kommer snacka lite grann om, det är inte bara själva den biten, men det är en röd tråd igenom. Han har en jättespännande resa också, från att vara en högt uppsatt vd på det här förpackningsbolaget till att kliva rakt in i väggen.
Mm.
Så
håll till godo, luta er tillbaka och njut. Nu sitter vi i Skövde.
I Skövde, ja, med Jo-pojken.
Jajamän, välkomna.
Mm. Tackar, tackar.
Och Jo, om vi bara får precisera det lite grann för våra lyssnare som sitter ute i landet, så är vi alltså i Skaraborg fortfarande. Vi håller oss ganska mycket till västkusten än så länge, Billy.
Mm.
Och det ska vi försöka bredda oss lite grann, men i coronatider så är det ju svårt då.
Mm. Det har ju blivit omedvetna val.
Ja.
Det är inte så att vi vill hålla oss här, och säga, det vill vi det med. Men vi vill ju vara i hela Sverige.
Christopher Olbrich.
Jajamän.
Är det, jag uttalar det rätt?
Ja, Olbrich. Det är tyskt påbrå.
Tyskt påbrå.
Mm.
Vi har sagt, vi har titulerat dig som lite riskkapitalist i branschen.
Ja, det tycker jag är fel.
Ja.
utan vi är långsiktiga ägare. Sen kanske jag själv och några av delägarna är lite udda fåglar, eftersom alla är inte från branschen, utan vi kommer från andra branscher. Det tror jag dock är snarare positivt för vår konstellation, att man har lite andra infallsvinklar och andra erfarenheter med sig, framförallt.
Mm.
Som kan gynna helheten.
Och det är därför vi också har bjudit in dig att vara gäst här, för vi vill ha de infallsvinklarna. Mm. Vi själva anser ju att vi tänker lite nytt, jag och Billy här nu. Och då vill vi då även bjuda in gäster som faktiskt kan på riktigt göra förändringen ute bland
liksinnande folk. Mm. Ja. Är det du försöker komma fram till?
Ja.
Jättekul att få vara med, och som jag har sagt till er tidigare, jag tror det kan bli jättebra, det här konceptet i elektrikerbranschen. Det kommer bli kul. Det ska bli jättekul att se vad montörerna tycker om det. Det ser jag fram emot.
Ja, precis. Ja. Vad har du för erfarenhet av podd?
Inte mycket alls. Jag har ju lite tonårsdöttrar, så de gör ju inget annat än att gå och lyssna på podd hela dagarna. Men det är inget jag lyssnar på. Alexander och Sigge lyssnar jag på, men efter ett tag blir det lite köttigt, tycker jag.
Lite samma, eller vad är det som...
Framgångspodden, något avsnitt med någon person som kanske stimulerar. Men nej, inte mycket podd, mer lyssnarbok.
Har du för erfarenhet av media?
Inte så mycket. Jag håller ju marknadsföringen och har gjort det även i tidigare jobb. Så det är i de kanalerna man kommer ut då. Och det har ju också förändrat sig från gamla tråkiga tidningsannonser till andra sociala medier som går ut. Och det försöker vi jobba med hyfsat aktivt inom elektrobyrån och de andra bolagen. Mm.
Men i dina tidigare bolag, vad var det som var poddsegmentet då, så att säga? För precis som du sa, så var det mycket tidningar. Men fanns det inte, kommer du ihåg någon uppstickande grej, att var det typ när det började sälja kapsylöppnare med ert namn på, och det här var det, den grejen som var steget, eller har det också alltid funnits ihop med detta?
För den branschen, vad som hände, och det här var ju länge sedan, det fanns ju en branschtidning som kom ut varje månad, den som alla satt och läste. Men den började liksom komma som e-post, så det var ju lite nytt. Sådär. Och så kunde man klicka på en länk och läsa den då elektroniskt. Mm. Det var väl sådär, oj, nu hände någonting.
Ah.
Ja. Men det var ju som sagt många år sedan.
Ja, vi får lite grann köra en liten background check på dig då, och så får vi ju också få lite substans i att du är ju inte bara här för vara en ledande person inom elbranschen, utan du ska ju också försöka utveckla den och alltihopa. Vilket bolag är det som du har gett dig in i, och var kommer du ifrån? Vad är ingången i branschen?
Ingången är väl lite av en slump. Det var jag och en vän som heter Mattias. Vi bestämde oss för att vi vill köpa något bolag och göra något bra tillsammans. Och vi var väldigt nära att köpa ett bolag i en helt annan bransch. Och det föll lite på målsnöret. Och just nu i covid-tider så känns det väldigt bra, för den branschen är rätt iskall just nu.
Okej, okay. Vill du säga vilken bransch det var? Eller?
Inredning till offentliga miljöer.
Okej, okay. Typ Kinnarps?
Ja, liknande.
Ja.
Så det kändes väl bra nu, och sen bubblade den här möjligheten upp med elektrobyrån, där min vän Mattias har varit ekonomikonsult under mer än 5 år, så han hade ganska bra koll på läget, hur branschen fungerar och vad som fungerar och vad som inte fungerar liksom. Så då inledde vi en diskussion med den ägaren, och så hittade vi ett läger, och så tog vi över det i början på 2019.
Visste ni att förändringens vindar var på gång liksom i det här bolaget? Eller?
Ja, Mattias hade ju en nära relation med den tidigare ägaren, så han kände väl att det kanske var ett.
Det var inte läge. Så att ni sparkade in dörren med en koffert med pengar, utan det var ändå...
Nej, någonting behövde hända med bolaget, tyckte vi. Och vi hade en ganska klar bild och plan, liksom. Det här vill vi göra, så vi hade en lista på kanske 15 punkter. Det här ska vi ändra på, och det gjorde vi i ganska rask takt då.
Hur långt in var han, den gamla ägaren, med i processen?
Han, Bendix Hermansson som han heter, han ställde upp jättefint, för jag var ju fortfarande anställd på mitt tidigare jobb och hade 3 månaders uppsägningstid. Så han hoppade in och jobbade som vd då, tills jag var fri från min tidigare tjänst. Så det var kanonbra och hjälpte mig lite igång. Som sagt, jag är ju inte alls från installationsbranschen. Jag kommer ju från förpackningsindustrin.
Men då känner jag, vilket intressant möte det måste varit när ni kom med de här 15 punkterna som han skulle titta på, eller som ni tyckte att han skulle
Ja, nej, han var inte med på
den. Han var inte med på
det. Det var vår egen lista, att om vi nu förvärvar det här och för att få flytta det till dit vi vill.
Okej, så det var
inte... de här sakerna vi ska sätta prägel på i bolaget. Då, liksom.
Då var det inte några faktiska förändringar som ni såg i just det här bolaget som skulle göras för att det skulle utvecklas?
Jo, dels. Det var det. Men, ja, den förra ägaren hade ju sitt sätt att köra på och vi körde på ett litet annorlunda sätt.
Men då körde han vidare egentligen de 3 månaderna som vanligt på vanligt.
Och höll igång i det. Så det var jättebra. Mm.
Hur såg Elektrobyrån ut som bolag när du tog över det?
Storlek och omsättningsmässigt ungefär som idag. Runt 85 miljoner kronor. Vi etablerade på 7 orter här i före detta Skaraborg och Bankeryd ner mot Jönköping. Mm. Vi var väl 75-80 anställda då när vi tog över. Vi är väl kanske 10 personer mindre idag då. Men vi taktar fortfarande samma omsättning. Så det är väl en liten del av förändringarna vi har gjort. Vi förändrar lite de affärerna vi går på. Mm. Som vi tycker passar oss bättre. Mm. Mm.
Moderbolaget då? Det är ju, för Elektrobyrån är ju en del utav...
Installation Invest. Ja. Och när vi drog igång det här, då var det jag och Mattias. Och så tänkte vi, nu ska vi göra det lite smart. För vi kände att det var inte svårt att få in ytterligare kapital. Utan det fanns folk som ville vara med. Utan då valde vi att vi väljer dem som vi tror kan tillföra någonting till... Mm. Den här resan vi ger oss in på liksom med olika expertiser.
Så istället för att
vi handplockade några ägare. Okay. Mm. Så vi blev 5 som startade Jo Installation Invest. Och då sa vi att vi ska köpa Elektrobyrån och förflytta det något. Och sen ska vi köpa några bolag till. Och så kanske komma upp i en omsättning på 200 miljoner. Och då sa vi, vad fan. Det låter coolare att säga 250 miljoner. Så det, vi sätter målet på 250 miljoner. Ja, så ja, bra. Men sen gick det ganska fort. Så nu är vi nästan där. Så i somras reviderade vi den strategin att vi vill upp till 1 miljard.
Oj.
Och det är liksom som första delmål. Och det ska ske inom 5 år. Och det kan ju låta som väldigt högflygande planer. Men den förvärvsplanen vi har gjort, den vi tycker den är... moderat, att det är att vi förvärvar ett bolag med ungefär 80 miljoner omsättning var 6:e månad. Mm. Och där ligger vi före den planen just nu. Sen får vi se. Och vi vill ju hitta fina, duktiga bolag som är duktiga inom någon nisch, har ett jättebra namn på sin marknad. Vi ska inte branda om. Då är det fel bolag vi köper om det behöver byta namn, utan det ska fortsätta som det är. Sen kan vi vara med i bakgrunden och stötta och hjälpa i organisatoriskt inköp, korsförsäljning. Idag är vi ju 11 vd:ar och filialchefer i alla bolagen. Alla vi känner rätt mycket folk som kan spela in varandra på lite olika affärer hit och dit. Så det blir ett himla fantastiskt nätverk liksom. Och rätt roligt också. För modellen vi har att när vi förvärvar ett bolag så... ska de som säljer återinvestera en viss del i vårt moderbolag. Så vi alla äger med samma plånbok alla bolag.
Ja, just det.
Så även om det är ett bolag i Göteborg så är man ju lika mån om att det i Karlstad ska gå bra. Liksom. Det blir en jäkla härlig känsla. Alltså. Mm.
Vet vad jag drar mig? Mina tankar drar mig till ICA-handlarna som det var förr också. Det här, den kretsen som det var när de träffades de här vissa dagarna. Hur ser marknaden ut hos er? Hur kan man ta över mer? Har ni hört det här? Mm. Är det lite den uppbyggnadskänslan? För det är väl också att man köper in sig i ett aktiekapital i ICA när du tar över en butik. Ja, så som ni bygger upp det här bolaget också. Mm. Och för dem har det ju gått bra.
Ja, för gemenskapen också dela lite best practice. Det vi har en av våra Göteborgsfirmor, de är banne med bäst i stan i Göteborg på nyproduktion av lägenheter med elinstallationer. Mm. Och det är klart, de andra elfirmerna vi har kan ju lära lite där också. Liksom. Mm. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen.
Mm. Mm.
Och vad vi också har märkt är att just gemenskapen, det finns jättemånga duktiga entreprenörer som har drivit upp ett bolag till allt från 20 miljoner upp till 50-70 miljoner. Och gjort ett fantastiskt jobb. Men det är ganska ensamt att sitta som ensam ägare och vd. Liksom. Man kanske inte har en styrelse. Man har inga att bolla med liksom, vissa frågor. Så de personerna tycker det är fantastiskt att liksom komma in och bara ringa. Fan, nu har jag problem med det här. Hur gjorde du? Och även glädjen, delad glädje, det är lite nytt för mig. Min tidigare jobb var jag vd och då körde man ju det själv då på något sätt. Men när det går bra, det är rätt härligt att ringa och dela med sig och skratta tillsammans liksom.
För det mer traditionella ledet och när en firma har funnits ett tag och ägaren kanske börjar bli gammal eller vill gå vidare eller pension eller vad det nu kan vara. Mm. Då, det har alltid varit ganska naturligt att det är någon i ledet som tar över. Mm. Hur tänker ni hur tänker ni i koncernen? Kommer det vara det här traditionella ledet eller kommer ni gå ut och söka?
Nej, vi ser ju helst att vi kan växa internt. Ja. För det är ju en del av resan. De bolagen vi vill hitta, de är ju oftast inte till salu, men det bör vara en mogen ledarstruktur. Sen är det ju en succession. Vi har ju en del som är 55 och en del som är 60, så det är ju en del av paketet också. Och kanske hjälpen som kan bli om man kommer in med oss, att vi tillsammans, det kanske finns en jättebra ledare i ett annat av våra bolag som kan axla rollen. Men det bästa är ju att kunna växa internt tycker jag, om möjligheter finns till det. Det kan ju också stimulera medarbetarna att det går att hoppa upp något pinnhål liksom.
En morot, ja. För att utvecklas inom bolaget och inte söka sig vidare för att kunna utvecklas. Ja. Instalco.
Ja, de känner vi till.
De har vi alla hört, eller de flesta har hört talas om så.
Ja, och de har ju en liknande modell. Så det är, och Instalco är ju fantastiskt duktiga, har gjort en otrolig resa liksom. Det är väl inte vår ambition att bli så stora som Instalco. Men vi är ju några stycken där ute och vi har lite olika angreppssätt på hur vi har tänkt förvärvsresorna då. Och ja, vi tror ju såklart på vår modell.
Kom idén om att göra de här uppköperna och sådär, är det från att ni såg en möjlighet med elektrobyrån i Jo? Och därigenom så växte idén?
Ja, och samt Mattias, ekonomen då i gänget. Han har tidigare jobbat som företagsmäklare. Så, och innan det så jobbade han inom telekom. Och det bolaget köpte massvis med företag. Liksom. Så han har ganska bra erfarenhet. Så vi såg att det finns möjlighet att göra den här resan. Jag som kommer från industrin, det är ju ganska investeringsintensivt i en industri. Du behöver nya liner, du behöver bygga ut fabriker och sånt där. Installationsbranschen är inte så investeringsintensiv. Det är ganska kassagenererande, så det som går i vinst i bolagen, det kan man fortsätta förvärva andra bolag med. Så sätter det en tacksam bransch.
Men då tänker jag ju, när man ger sig in i en ny bransch så där, då ser man alla möjligheterna som går att förbättra. Och så börjar det här hjulet spinna lite grann, man gör lite förbättringar och så där. Och så kanske man stöter på lite ganska stora motgångar i början, att personalen är inte riktigt med på samma resa som vi. De har inte riktigt uppfattat våra målsättning och våra vision.
Så är det, och det får väl vi ta till oss. Att kommunikation är otroligt viktigt, och framförallt i förändringar, det är ju alltid en oro när någon säljer ett företag liksom. Och det är jätteviktigt att skapa lugn i leden liksom, gå ut och träffa alla, förklara vart vi är på väg och kommer det bli några stora förändringar, är alltid en fråga vi får liksom. Och nej, men det säkrar ju också arbetena om företagen är mer stabila och lönsamma. Men visst, jag är ny i branschen, sen var väl det lite otäckt sådär. Jag hade jobbat 20 år i förpackningsindustrin och var ganska trygg. Jag hade mitt nätverk och min kunskap. Och så ska man lämna det här, börja om. Jag har ju liksom ingen i Outlook i installationsbranschen.
Ja, det var verkligen så. Det var noll.
Ja, och där lyssnade jag med en kompis som hade gått från sålt verktyg och sånt till att börja sälja hus. Och han sa, det var jäkligt slitigt de 6 första månaderna. För man kunde inte, om man fick jobba hårdare. För är du erfaren kan du skjuta rätt mycket från höften. Men det kan du inte när du är ny. Men han sa, det är värt det. För det är jäkligt stimulerande. Men sen man vill ju så mycket när man är ny och man ser det här kan vi ändra och ändra. Och mm. där har vi sprungit på rätt hårt och fått backa en del också. Liksom. Man får mm. ha respekt för inarbetade saker och allt går inte att ändra. Jag minns, vi har ledningsgruppsmöten och vi ville förändra de strukturen, så sa jag, jag har köpt webbkameror till er alla och vi kommer köra Teams, och då blir folk lite bleka. Vad är det här liksom? Mm. Men nu upplever jag att alla uppskattar det, och framförallt nu i covid-tider så är det vardagsmat då, men det var inte det i början på 2019.
Mm. Nej. Nej, nu har ju alla blivit intvingade i den här förändringen på alla olika nivåer. Det är digitalisering i möten eller hur man ska bete sig när man kommer ut till privatkunder som montör och sådär. Det är ju förändringar som vi har blivit tvungna att göra.
Jag kommer inte vara främmande och börja boka möten i Teams i framtiden.
Som alltså, projektledare?
Ja, som projektledare, men även med vissa leverantörer. För det är väldigt mycket nya leverantörer i marknaden som vill komma ut. Och då vet man inte riktigt vad det är de har med sig. Så det här första mötet kan vara ganska segt ibland. När det är 10 minuter in i deras presentation så märker man att det här är ingenting för mig eller för oss, våran firma.
Då tar vi ett Teams-möte först.
Ja. Så säger du som inköpare då, vi som säljare. Mm. Titta lite på dig Peter, vi tycker det är värdelöst ett första möte på Teams. Mm. Då vill man verkligen ha ett fysiskt möte. Mm. Sen när man har en relation, då tycker jag då funkar det jättebra. Mm. Men jag förstår dig också, för det
kan det ödsla lite tid. Ja. Och framförallt den här energin som man behöver lägga på för att runda lite mjukt. Nu, det kanske är att jag är väldigt, jag skulle inte säga att jag är konflikträdd, men jag vill inte trampa någon på tårna. Och då har jag lättare att över ett samtal i telefonen.
Tycker de?
Eller, nej, inte tycker jag. Nu kör jag in i en tunnel här. Men du sitter på kontoret. Nej, men jag vet inte. Kanske lättare att bara säga rakt upp och ner i telefon eller framför kameran att det här var nog ingenting som vi behöver. Det är inte det som jag hade tänkt mig. Mm. Men att säga det till en person som står framför en med valpögon, det är svårare, tycker jag.
Så nu har alla säljare i branschen kommit åt Billy och fått hans när han lagt ut korten på bordet här. Ja. Spela på känslor.
Fram med valpögonen.
Ja. Ja. Nej, men det är en spännande utveckling. Mm. Jag tror ju att rollen, om vi tar säljarrollen då, det kommer ju vara en del av våra lyssnare också som utgår som utesäljare. Så tror jag att den kommer bli förändrad ganska snabbt efter detta. Mm. Det kommer vara en konkurrensfråga att vara så pass etablerad analogt med relationer och sådär. Att det kommer bli vem kan springa där ute snabbast. Mm. Men för många andra så kommer det vara att tänka om helt nytt. Mm. Helt och hållet. Hur ska man differentiera sig mot sina konkurrenter? Och ja, Teams är en sak, men vi kan nog även behöva kanske plocka upp telefonerna igen på ett ganska enkelt sätt.
Jag tror alla får skärpa sig lite just för att skapa intresset, för det blir lite svårare via Teams eller telefonen. Mm. Så man måste väldigt tidigt komma fram till varför är jag intressant som leverantör för dig som köpare. Liksom. För annars, ja visst, jag börjar kolla lite mail istället medan den här presentationen rullar på. Liksom. Man får skärpa till sitt erbjudande på något sätt.
Men från montörsled, hur har det antagits när ni gjorde förändringen?
Det först var en oro, både att företaget säljs och vad händer nu, och sen var det en tydlig oro, jaha, de här som har köpt, de har ingen erfarenhet från branschen. Så där hade jag lite uppförsbacke, upplevde jag liksom, som man fick jobba sig igenom.
Hur snabbt kom kritiken in? Var det från någon fackgrupp eller kom det personligen?
Nej,
eller?
Det kommer väl lite bakvägen sådär, att man hör, de här nya ägarna, vad kan de om det här? Och nej, jag kan inte hantverket elinstallation. Jag fick en fin grej av den tidigare ägaren av elektrobyrån. Han sa det, du ska alltid ha med dig verktyg i bilen, Kristoffer. Så jag fick någon elmätare och så här. Och det var ju jättesnällt, men vad ska jag ha dem till? Det kommer ju snarare bli mer elände för kunderna om jag börjar pilla med
dem. Liksom. Istället.
Ja. Men det var ju att vara ute och vara synlig och sen bevisa att jag och vi kan tillföra andra saker som är bra för bolaget och dess medarbetare. Och det upplever jag, den nivån har jag nu, så folk är trygga med det.
Mm. Och hur lång tid har detta tagit? Är det ett år ungefär eller?
ja, 6-9 månader upplevde jag att sen, okay. sen släppte det liksom. För det, det var en del förändringar, med en del oro, sen en del positiva saker. Vi köpte ett 40-tal nya bilar. Det är ganska enkelt att vara poppis då. När man har gått från en liten äldre bilflotta till splitnytt, nystripat, vi bytte logga, det liksom hände, vi bytte arbetskläder. Sådana är ju härliga saker liksom.
Positiv känsla med en gång när man gör de här förändringarna.
Ja. Och det är viktigt att veta också vad montörerna är ute efter. De vill ha en enkel arbetsdag. Det ska flyta på och det, komfortfaktorn är ju viktigt för oss alla.
Som med bilarna, det, jag förstod inte det när vi köpte det här bolaget, att det är ju jätteviktigt, men det är ju liksom montörens arbetsplats och kontor. Mm. Och lite stolthet kanske också, då vill man inte åka i den sämsta bilen som stannar på stan, utan då är det lite härligare att ha en ganska ny, fin bil.
Så det... hur var din känsla när du åkte runt till kontoren då på de inköpta bolagen? Ja, nu är vi ju här i Skövde. Och ert lager här inne ser väldigt fint ut. Men så kan jag inte tänka mig att det såg ut på de flesta.
Det är lite blandat, kan man väl säga. Så det, Skövdelaget är jättefin ordning på. Och sen finns det förbättringspunkter på andra ställen.
Men jag är så nyfiken på din känsla och tanke innan du tryckte på knappen att nu... Det är den här branschen jag väljer.
Nu ger jag mig in i detta.
Ja, vad var det, du såg i? Är det, för jag menar, vi ligger på en vinstmarginal på ett bra bolag kanske ligger på, eller jag skulle säga ett medelbolag. Ja, 68% i vinstmarginal. De som går väldigt bra ligger 10 och lite därtill.
Ja.
Är det en hög vinstmarginal jämfört med den andra offentliga inredningsbranschen du kollar på? Eller är det bara det man tittar på?
Nej, det är väl möjligheterna för bolagen framåt. Vad som är viktigt för oss är att det är en god lönsamhet. Och det säger vi att det börjar från 5% upp till 7% kanske. Sen har vi en del som levererar 10% som du säger. Det är fantastiskt bra i den här branschen. Inom andra branscher så är nog lönsamheten högre. Men det gäller ju att säkra, eller i alla fall känna att vi kan göra det här över tid. Inte bara ett år, utan vi kan kontinuerligt takta på det. För det är det viktigaste när vi förvärvar bolag, att vi är trygga med vinstförmågan framåt. För de vinsterna nyttjar vi till att fortsätta förvärva.
Det är ju mycket relation i den här branschen. Den firman känner den byggaren och man har ingångar på lite olika sätt. Och så här. Hur ser man, jag känner inte riktigt till det, men installationsled, hur är digitaliseringen över den resan? Kommer det vara mindre relation till en byggare att upphandlingar går ut och där får alla vara med och räkna utan att byggaren i sin tur tar relationen i högsta position?
Det är, nu vet jag inte din upplevelse i detta, men det är inte mycket relationsbyggande där när det är upphandling. Det är pris som gäller.
Det är jättetråkigt.
Det är jag tycker,
eller vad det nu heter och pris. Men...
Det som relationen kan bygga på, som jag märker, det är så här. Ja, men vi sänker oss och tar det här, men då vill vi ha ett samarbete i... Det där att man liksom dealar på andra håll än just det där som man lämnar pris på, så kan man få något större paket av detta då. Eller att man, det här som vi, alltså det är klart i relation också, vi tar ett bygge, sänker oss lite så vi kanske går break even, och så vet vi att de har mer på gång, eller att de har bra servicekunder på sin byggservicesida som man kan bygga vidare på.
Men det var lite det jag ville komma till, att ni skulle svara att det inte fanns någon relation utan det bara pressade priser. Och där är ju faktiskt en stor utmaning som man kommer till, kan jag tänka mig, när man kommer utifrån. Var det någonting som du hade förutspått att entreprenadsidan ger inte den?
Entreprenadsidan är ju tuffare än vad jag hade trott. Liksom.
Ja, det är så.
Det är hårt kamp om varenda grej. Sen är det väl, ibland kanske man får... ta ett lägre pris för att komma in och bevisa att man är duktig. Och vi har ett av våra bolag som är extremt duktiga. De kanske inte alltid har det billigaste priset, men beställaren vet att jobbet flyter så bra. Så de kör in det den vägen och det blir inga äter. de är så duktiga och samspelta med övriga discipliner på byggarbetsplatsen. Så det blir ändå den billigaste totalkostnaden.
För beställaren, ja, men ofta så är det inte det byggaren kollar på.
Ja, vi har vissa byggare som vi har en så pass god relation med. Så de vet, okej, det är klart vi får fila på priset ibland. Det är inte alltid vi får det vi vill. Men de tittar på totalkostnaden, och det är ju inte unikt från installationsbranschen. Det är nog i alla branscher folk stirrar sig väldigt blinda på det här priset. På produkten eller installationen eller vad det är. Men det är mer vilken kvalitet får du och liksom vilken upplevelse. Är det ett smärtfritt projekt eller är det något som du har ont i magen i 9 månader? Liksom? Det är svårt att sätta peng på det. Men...
Hur får man då beställaren, eller byggaren är det va? Först som tar beslutet om att upphandla UE.
Oftast är det byggaren.
Ja, precis. Ja, exakt. Och då, hur får man den till att ta det beslutet? Att värdera in det i alla de offerter som kommer in? Upphandling, eller...
Antingen om man har ett gott rykte som sprider sig på stan, eller man kanske kan bolla in någon referens, och annars får man väl bevisa sig helt enkelt. Och då kanske man får gå in med ett lägre pris för att öppna en möjlighet. Då är det bra om man är trygg i sin leverans och vet att vi kommer göra ett jäkla bra jobb. Är du inte säker på dig själv och dina montörer, då är det lite jobbigare.
Men jag tror det är så vi alla vill tänka. Men jag upplever att det är få som byggare eller beställare som tänker på detta viset så som vi säger. De finns och är de bästa kunderna.
Men de är
och,
minoritet.
Absolut. Ja, de är minoritet, och de får oftast det bästa resultatet också. Så är det ju oavsett. Jag har ju varit med i några partring avtal, alltså byggen. Det har jag upplevt är det är mycket bättre förhållningssätt på byggena. Det är en god ton ifrån alla parter. Det är ingen som sitter och, eller man sitter inte och dunkar varandra i huvudet och säger att nu ska vi komma fram här, nu får ni flytta på er, eller vi satte upp det här och sket er och så vidare. För där sitter beställaren eller en representant från beställaren som tar in allting och alla är på samma nivå. Men så är det inte om man har en byggare alltid. Nej. Det är olika, så är det. Men då blir det ofta så att man blir lite malkött.
Själv har jag jättelite erfarenhet av partnering, men vad jag har hört så låter det som ett arbetssätt för framtiden. Liksom, att man jobbar tillsammans för att få ihop projektet.
Ja, du som kommer nu utifrån, för det här är en pågående diskussion i alla led. Hur ska vi kunna ta betalt för det vi gör? Alltså, hur ska vi kunna ta betalt för att vi i grossledet har levererat ifrån klockan 6 på kvällen innan när man lägger orden till att man har det på natten innan montören åker ut? Till exempel, hur ska vi kunna ta betalt för alla de här mjuka värdena som vi faktiskt tillför i innan vi ens har börjat leverera? Upplevelsen får man ju efter tid. Och det här ska bli lite spännande att höra lite din syn på det.
Det är ju lätt att komma utifrån och säga, men jag tycker branschen är lite dåliga på att ta betalt. Om vi börjar med leverantörsledet, det är otrolig service. Kan man beställa fram till 4-5 på kvällen och det står klockan 7 på morgonen? Det gör ju att ingen behöver ha någon framförhållning överhuvudtaget. Liksom. Det är fantastiskt. Liksom. Och ni får ju kriga som alla andra liksom, med priserna. Och vi är väl inte så mycket bättre själva liksom, och inte våga ta betalt. Vi jobbar en del internt med det. Att vi ska vara stolta för det vi gör och vi levererar kvalitet. Vi kommer inte vara billigast jämt. Och vi ska inte vara billigast jämt.
Men för min del, när jag tittar på de vi har inom byggbranschen, alltså VVS, snickare, plåtslagare, ventilationare och så vidare. Vi är ju den enda gruppen som är lagstadgade med en utbildning. Och på så vis måste ju vi också kunna ha rätten, men vi kunna ta mer betalt för att vi ligger med en sån profession i ryggen och den utbildningen som vi har.
Ja, ansvar.
Ja, det är ansvaret framförallt.
Ja.
Ja. Men hur kan VVS lyckas med detta men inte elektriker? För det i våra bransch, det har ju du säkert hört också, att VVS-arna är väldigt duktiga på att ta betalt och hålla uppe sina priser. Men vi i elbranschen är vi är lite dåliga på att hålla huvudet högt och ryggen rak.
Ja, jag är ju väldigt ny i branschen, men min spaning är väl att man har lite själv dratt ner byxorna och priset liksom, tyvärr. Och även i goda tider när det är högtryck på marknaden så går priserna ner. Det har jag aldrig varit med om i någon bransch. Då Nej. Går priserna upp. Så jag vet inte om det är en sån rädsla och montörer på lådan eller vad det är som... vi märker ju det nu att det är kanske lite mer svajigt på marknaden, så de stora... De dammsuger ju upp projekt och prisnivån går ner just nu. Och jag förstår det. Har du 100 montörer, du måste ha projekt till dem. Annars blir det ett blodbad liksom. Just i elektrobyrån så rör vi oss inte riktigt på de här stora projekten. Så vi är väl lite skyddade där då. Mm. Men jag förstår de stora att priserna går ner.
Nej, men det är en intressant nyhet att knäcka detta. Och jag hoppas ju på...
Ja, är det Kristoffer som kommer knäcka den nu?
Ja, men det är ju det som jag vill komma åt
tillsammans i branschen kanske. Ja. Vi kan våga ta betalt och göra en bra leverans. Men våga stå för det liksom. För det... Den här 20-lappen, om det, eller det som skiljer, går jobbet på 4 timmar istället för 5. Det är ju det liksom. Och är det snyggt, och är det rakt, och är det en funktion... Det är det vi ska sälja.
Vi går alla i... Jag satt här vid sidan av lite grann och bara spanade lite grann på hur du skulle reagera över Kristoffers synsätt på det. Och han, Billy här, han vill gärna gå in i det gamla direkt lite grann. Att falla in i sitt koncept, hur vi har jobbat här nu över tid och sådär. Så därför så... Du kommer ju in som en spelare från sidan. Det vet vi redan. Och du kommer in från en annan bransch alltihopa. Och då ser man ju alla de här utmaningarna. Så det här brandtalet om att vi ska upp med priserna och vara stolta över våran yrkeskunskap.
Det var det
och,
du ville locka fram.
Ja, och jag tror att det här är det, kan vara det bästa egentligen för våran bransch. För vi har pratat om detta, alltså sen, nu är jag bara 10 år gammal i den här branschen. Vi har intervjuobjekt här som har varit 30 år i samma led också, leverantörsled. Och
du är sådär. Inte 10 år gammal. Du har
i den här branschen.
Du har jobbat, ja. Du börjar ju i branschen 2000. Så du har ju varit med i branschen mer än 10 år, men du har varit aktiv i branschen i 10 år.
Ja, anställd i branschen 10 år. Ja. Kan jag säga. Ja.
Ni behöver inte träta om det, grannar.
Och då det hade varit underbart att få en återkoppling på detta faktiskt. Om hur det liksom löper på, för det i alla led så behöver vi detta.
Ja.
Men är du beredd att gå ut med den? Kan du gå i bräschen? Eller om säg att du lyckas väldigt bra, kommer du vilja hålla det för dig själv, vad det är nyckeln? Eller vill du smitta av dig?
Jag tror inte jag kommer gå i bräschen. Vi är inte jättestora, så det ska man inte...
Än?
Men, nej, inte än. Men i våra bolag där jag är ytterst ansvarig för dem allihop, där vill jag att vi tänker så. Och jag upplever att vi gör det idag. Och jag är jätteglad och jättestolt för mina medarbetare där. För de är fan med stolta över att jobba på KVT eller KK eller elektrobyrån eller Strömsel. Så ska det vara.
Men du, Kristoffer, nu får du berätta lite grann om dig själv här. Alltså du är ju alltså uppvuxen i Jo.
Jajamän.
Staden vid Vättern.
Ja, en liten pärla där. Vi är knappt 10 000 i kommun och 6 000 i tätort. Så alla känner alla nästan på gott och ont då. Men jag upplever det mest på gott.
Vad är den lägsta temperaturen du uppmätt när du har badat i Vättern? Det är alltså den kallaste insjön vi har i.
Ja, det kanske har varit 10-12 grader, men vi har ett gäng i Jo. De är mestadels pensionärer, de morgonbadar varje dag. Och en dag var det bara en plus, men de står där med sina morgonrockar. Jag tycker det är häftigt alltså.
Du är riktigt längtat till pensionen. Så
ja, jag vet den om jag badar i en grad. Men Jo är ett fantastiskt och vi tycker det är lite roligt. Namnet vi har, Jo Installation, det vill vi ska spegla lite vilka vi är. Vi är ganska enkla jordnära personer liksom, som kommer från Jo. Ja, jag är 46 år gammal. Jag har 4 döttrar och en fru brukar jag säga. En katt och sen några veckor en hundvalp.
Några veckor i en hundvalp?
Sen några veckor sedan.
Jaha, sen ja. Okej. Okay. Mm.
Nej, vart är han nu? Eller hon?
Ja, hundvalpen?
Ja.
Ja, nej, det hade blivit kaos i den här. För det, när vi bestämde oss för det här för 6 månader sedan, då sa jag att ja, men jag kan sitta och jobba lite hemifrån. Liksom.
Ja.
Men jag insåg inte alls vilket jobb det är. Det här. Det är fantastiskt härligt, men det är väldigt mycket jobb. Och min yrkesbana efter lumpen så... fick jag lastbils- och busskörkort, så jag var busschaufför i 1-2 år. Och det var rätt kul faktiskt. Jag körde en hel del skolbarn och jag var ju liksom 18-19 år, så man kunde ju connecta med dem. Jag, det var enkelt att bli poppis och sjunga i mikrofonen liksom, på morgonen när de var lite trötta.
Fortfarande i Jo eller?
Ja.
Eller kvar i Jo?
Ja, jajamän. Och sen började jag jobba på...
Men hur var din skolgång då innan det här?
Ja, jag är inte jätteskolad. Jag har gått 2-årigt gymnasium på handel och kontor. Och så har jag läst ytterst få ströpoäng på högskolan. Liksom. Men jag började jobba ganska tidigt.
Var du skoltrött?
Ja, något enormt. Så jag ville göra något annat.
Bra betyg?
Ja, hyfsat bra betyg. 4,2 var snittet och vi hade ju från 1-5 då på den tiden. Och sen efter busschaufförstiden där så började jag jobba på min mors dåvarande sambos företag, CC Packet Tibro, som gjorde aluminiumformar till livsmedelsindustrin. Till exempel om du hämtar en dagens i en aluminiumform så kom de förhoppningsvis från oss i Tibro. Och där började jag i fabriken som operatör och körde skift, och sen började jobba med att införa ett kvalitetssystem, och sen var jag produktionsansvarig, och sen var jag försäljningsansvarig, och sen var jag platschef, och sen var jag vd.
Oj, men nu gick det fort, nu gick det väldigt fort. Man blir väl inte bara, oj, nu blev jag det. Hur var utvecklingen, hur började, när du var operativ i... processen. Vad sa du? Du var...
Operatör. Så operatör. Jag stod vid maskin och synade produkt och packade produkt.
Och det var där det började. Var det så att du bara ville byta ifrån bussjobbet och gå vidare?
Jag ville göra något annat. Då erbjöds den möjligheten. Sen på den tiden jobbade även min mor med ekonomin där då. Och sen företaget växte. Jag tror det omsatte 20 miljoner när jag började där. Och vi tog in nya produkter vi började med. Kartongtråg istället, sådana här färdigrätter, Findus och Dafgård, det tåget som de ligger i. Och den marknaden fullständigt exploderar både i Norden och Europa och Ryssland. Så vi har haft en otrolig resa. Så jag tror när jag slutade då omsatte vi kanske 120 miljoner.
Mitten på 90-talet detta eller?
Var det vi... 96 tror jag började där.
Precis, då började, eller säger jag var 10 år gammal då. Men var det då det liksom tog fart där med färdigrätter? Och...
Ja, 98 tror jag det tog skruv. Dafgård och de andra har jag haft det, men det blev liksom lite poppis. 5 för 100 erbjudande på ICA och liksom... marknaden då kanske var en 40 miljoner sådana om året i Sverige. Liksom, och då var vi ju knappt 9 miljoner då, så det... Det är många som inte äter någon färdigrätt, men det är ju väldigt många som äter väldigt många.
Ja, de som är övertygade. De...
Ja, heavy users.
Ja.
Ja, men shit, vad intressant.
Ja.
Kan du inte berätta om någon affär som var speciell? Eller är det? Det kanske inte är så speciellt som jag föreställer mig.
Jo, men det har hänt massvis med roliga grejer. Vi hade McDonald's som huvudkund för min fabrik och även som en stor kund för koncernen då.
Mm.
För den här fabriken såldes då under den här tiden till en större koncern.
Okay.
Vilket var bra för utvecklingen för CC Packet Tibro. Ja, vi behöver liksom ha något större i ryggen för att komma ut. Men något jag minns väldigt väl är att McDonald's, vår största kund och en stor kund till koncernen, någonting blev fel på väldigt hög nivå, så någon på inköpet på McDonald's, eller Harvey som det heter, ville göra sig av med oss som leverantör. Och då kommer det ett mejl att enligt avtal så kommer vi avsluta era affärer inom 90 dagar. Och det var ju liksom flera 100 miljoner i omsättning.
Oj.
Så då flög vi till Frankfurt där ledningen sitter och liksom hade ett krismöte. Vi var väl en 7-8 stycken i koncernen som var lite McDonald's ansvariga. Och så satt vi där 2 dygn och vad vi kom fram till att vi har inget att förlora. Så vi tänker banne mig inte ge oss. De ska inte byta ut oss. Och så satte vi en plan och slet som djur den hösten. Och sen vände det. Så de sa, nej, vi tycker faktiskt ni har skött det här så här jäkla bra. Så vi vill fortsätta med.
Mm.
Och koncernen levererar fortfarande till McDonald's. Så det var kul. Och jag var jäkligt stolt över det jobbet vi gjorde. Och just att vända ett sånt jäkla mörker som det var.
Till ett mejl. Eller var det ett brev eller vad skickade de?
Ja, och ni kan kontakta era advokater om ni inte tror att det håller. Och det gjorde vi och det höll ju, så de kunde ju sparkat ut oss. Liksom. Ja.
Så det var en stängd dörr och det var svart?
Ja.
Ett mejl som innebar hur många anställda som behövde sägas upp?
Ja, inom koncernen så över 100.
Oj. Oh.
Så det var ju bara kavla upp ärmarna och kötta.
Men i hela den här resan så mådde du inte alltid så bra?
Nej.
Det var någonting som hände där efter några år som vd, va?
Ja, jag har ju alltid gått upp väldigt mycket i mitt arbete och till slut så identifierade jag väl mig själv med mitt arbete. Jag var vd på CC-Pack och vi levererade alltid och jag levererade alltid. Och till slut blev det för mycket för mig, så jag tappade greppet fullständigt och gick in i väggen. Och innan det har väl jag... Sådär, va? Bara gå in i väggen eller bara jobba lite mer. Men så var det inte för mig i alla fall. Och det var jäkligt otäckt, för hjärnan slutar funka. Så man drar igång en himla massa dumma saker. Så jag börjar stöka på hemmafronten och ställa till det. Och som tur är har jag en väldigt stark fru. Så hon sa okej, du flyttar nu. Så jag åkte ut på dagen och kom hem till mitt gamla pökrum hemma hos mamma liksom, och då...
Sa du pökrum eller pöjkrum?
Pöjkrum. Barndomsrum. Och då gick väl det upp för mig att vad fan håller jag på med? Och då kraschade allting.
Hade ni barn tillsammans?
Eller? Ja, det hade vi. Jag hade ju 4 barn då, så det var ju liksom ett jäkla stök jag drog igång. Så jag lider ju med min fru och framförallt mina barn, för det var en jättejobbig period liksom.
Så det var hem till mamma och pappa, sätta sig på sängkanten och fundera över?
Ja, hem till mor var det. Men då gick det liksom upp. De var i Spanien då, så jag var själv i det här stora huset. Att, vad fan håller jag på med? Och idag känner jag, vilken tur att det kraschar för mig då. Liksom, och jag... Hjärnan slutade funka helt. Sen jag fick jättebra stöd från min arbetsgivare med KBT och gå och prata med någon, för jag behövde hjälp och räta ut mina tankar liksom. Och stressterapi och kunna koppla bort jobbet helt liksom. Och som tur var så tog min fru tillbaka mig, för hon insåg ju också att det här är inte den Kristoffer jag känner. Det har ju blivit en helt annan person. Känslokall, fokus någon helt annanstans. Och jag pratar knappt med mina barn liksom, och det var bara jobb. Så det...
Hur drevs du mot detta? Vad var det? Är det någon specifik punkt som gjorde att du gled över?
Den där punkten som tippade över nästan? Att...
Fick bägaren rinna
över? Nej, men jag blev väl så involverade mitt jobb och jag tyckte det var så roligt och jag fick, det var väl bekräftelsen man sökte. Jag tror det är det människor söker liksom, och jag var killen som levererade allt. Jag minns första gången när jag var hos den beteendeterapeuten som Louise, som har hjälpt mig ur det här, måste fråga om Kristoffer, vad är du för en person? Jag är en som får jävligt mycket gjort, sa jag. Och då sa hon, oj, här har vi en hel del att jobba med. Och det hade vi. Men det fick hon ordning på och jag kunde komma tillbaka till familjen. Och sen, jag var sjukskriven i ett år. De första 3 månaderna gick jag runt i ett underställ hemma liksom. Jag fick barnen till skolan och sen vila, sen ut och gå någon timme och vila. Så liksom en grönsak i orange underställ gick omkring där hemma.
Kunde du inte valt något mer neutralt underställ? Det kanske var det enda färgsprakande med dig just då.
Ja, jag var väldigt blek, för man liksom tappar färgen, tappar vikt.
Hur mycket tappar du vikt?
Ja, jag gick väl ner 5 kilo. Sen sa en god vän till mig det att bara så du vet det, Kristoffer, du kommer bli tjock och plufsig sen. Ja. Vad säger du, sa jag. Jo, men det är när du väl börjar må bra sen. Då kommer du börja äta och lägga på dig. Och han hade ju jätterätt. Men just då var väl inte det fokus om det var 1 kilo eller 2 för mycket. Utan det var mer den mentala hälsan liksom, att komma tillbaka. Och då, efter det här året, jag började successivt trappa upp jobbet igen då. Mm. Och då var jag väldigt tydlig med min arbetsgivare att jag kommer inte komma tillbaka som vd. Nej. På det här företaget, för det ligger för nära hjärtat på mig. Och jag är livrädd att springa in i det här igen. Så antingen hittar vi ett annat jobb i koncernen eller så har vi en annan diskussion. Och återigen, bra arbetsgivare, så vi hittade en annan lösning. Så jag började jobba som key account och affärsutvecklare inom koncernen. Mm. Mm. Men inte relaterat så mycket till Tibrofabriken.
Okay. Hur hanterar du det idag med allt i ryggsäcken?
Jag jobbar ju jättehårt med att försöka balansera mig. Det är ju att jag tycker det är ganska roligt det jag gör. Det är därför det är lite för lätt att gå upp i spinn. Mm. Men det var väl också att komma ifrån den här fabriken och en helt ny industri eller bransch som jag inte har någon direkt erfarenhet av. Det är ett litet skyddsnät för mig idag. Jag kan inte hantverket el, men och då kan jag inte vara med och pilla och påverka och greja för i mitt tidigare jobb. Jag kunde allting om allting.
Sen du hade varit med i hela kedjan.
Ja,
liksom.
Så jag visste vad man kunde tweaka och greja och sådär. Nu kan jag inte det, utan jag är helt beroende av våra montörer och mina filialchefer och våra vd:ar. Det är de som kan det här. Och det är väldigt skönt att vara ett steg utanför liksom den brinnande affären. Sen jag gör affärer och älskar affärer, men jag kan inte hantverket. Och jag har ingen ambition att lära mig hantverket, utan jag känner jag tillför andra värden i den tjänsten jag har.
Är det någonting som du försöker förmedla till dina vd:ar och koncernchefer, att inte gå på de som kan hantverket och är väldigt djupt inne i det, som du var i förpackningstiden? Försöker du förmedla detta eller skapa en arbetskultur?
Jag försöker fånga människorna, för det är ju oftast väldigt drivna personer som kör på för hårt liksom. Ja. Vi alla vill väl och vi vill leverera och vi vill ha uppmärksamhet liksom. Att jag ser ju signalerna hos en del medarbetare, och jag tror och hoppas att jag kan fånga dem hyfsat på grund av historiken att jag har sprungit för långt själv. Att lyssna på mig, det har gått åt fanders för mig, och jag ser, nu får du inte jobba mer. Jo, men vi måste få ihop det här projektet. Jo, jag vet. Och det är jättetacksamt mot företaget och mot kunden. Men långsiktigt blir inte det här bra, framförallt för medarbetaren själv, men inte för företag eller beställare heller, om man blir sjukskriven liksom. Så att vi ska göra ett gott jobb, men i möjligaste mån så ska man jobba sina 8 timmar om dagen. Sen är inte det hållbart alla dagar, och det gör kanske inte jag heller. Men
man får ha åt båda håll där kanske då. Jobbar du 10 timmar om dagen den ena veckan, då får du tillåta dig själv att jobba 6 timmar om dagen.
Ja.
Flexa lite. Ja, att man flexar lite och kanske tillåter sig själv med ett gott samvete att göra detta.
Jo, det är samvetet, för min personliga upplevelse är att det var inte timmarna som knäckte mig, utan det var att man inte släppte tanken. Nej. Även när man låg hemma och i sängen liksom, ja, då snurrar det 1-2 timmar och du kom på jättebra idéer liksom, men hjärnan behöver vila. Vi är ju liksom ganska primitiva varelser. Vi ska springa på slätta och jaga, och sen ska vi sova liksom. Vi ska inte vara uppkopplade hela tiden och att det snurrar. Och man kan bli orolig när jag ser mina yngre barn liksom. De har ju alltid en padda eller en mobil. När vilar deras hjärna? De som inte har bör läsa Hjärnstark av Anders Hansen. Det var en bok som kändes väldigt skön när jag mådde som sämst, att få en förklaring till varför funkar inte min hjärna och varför måste vi vila mentalt? För när det var som värst, jag gick i 3-4 månader och var orolig att jag hade fått en bestående hjärnskada liksom. Och jag minns hur glad jag var när jag kände att jag har inte en bestående hjärnskada.
Jag kan känna igen mig mycket i det du säger där. Jag tror att kroppen fungerar kanske lite grann på samma sätt, som man lite olika symptom bara. Men när jag själv var i det där i våras, när det brann som mest i en separation var det då. Det kändes som att hjärnan var i någon form av sårskorpa nästan. Mm. Som det gjorde ont och kliade i. Mm. Den kändes helt plötsligt väldigt fysisk. Mm. Och även då mental. Mm. Mm. Men hur, det är ju jätteviktigt att kunna sprida den här kulturen också. För vi sitter ganska många projektledare där ute som är spindeln i nätet på många fronter. Man har ekonomiansvar, man har personalansvar, driftsansvar. Det är en ganska speciell roll faktiskt.
Mm, den är tuff den rollen.
Den är faktiskt väldigt tuff. Det är inte så många som tänker på det. Och jag kommer ut och träffar många projektledare och man sitter i affärer och sådär. Och de är så stressade. Mm. För de har pressen både uppifrån och nerifrån. Mellanchefsnivåerna är ju de absolut bästa för att bränna ut sig. Mm. Vi pratade lite grann om i samtalet när vi hade våran förintervju. Om mansrollen. Mm. Och den är ganska tydlig i våran bransch. Mm. Nu kan jag ändå uppleva att elektrikeryrket kanske inte riktigt är i sin ytterkant bland hantverkare. Men det är ju ändå ganska
machokultur, ja.
Machokultur, ja. Mm. Hur tänker du kring mansrollen?
Vi har ju alldeles för lite kvinnor i kåren, det är helt klart. Men där är det ju som du säger, där kanske elektriken är bland de bättre. Sen machokulturen... Jag upplever inte den i våra bolag direkt. Det gör jag faktiskt inte. Det är god ton och respekt för alla. Liksom. Så det, men det finns säkert. Jag vet inte, så jag kan inte kommentera.
Ja, precis. Mm. Mm. Och hur jobbar ni något aktivt med att få in fler tjejer i
bolagen? Ja, vi försöker. Jag var jätteglad. Vi hade en duktig tjej i Bankeryd, Cassandra, men hon fick problem med sina knän så det funkar liksom inte. Så det var väl otur, men det är svårt. Mm. Jag upplever det går inte så många på skolorna heller. Liksom.
Det är inte så många att försöka fånga heller. Liksom.
Nej.
Så,
nej. Nej, men det är faktiskt väldigt... eftersom vi söker också mycket folk när det är högkonjunkturer och sådär, så kan man väga in inte bara att det ska vara unga killar från gymnasiet som har valt linjen av tradition. Så, där, så vi behöver ha in unga tjejer också. Ja. För det skapar ju fler arbetstillfällen. Och. Mm.
Ja, och det kanske inte behöver vara alltid unga. Det,
nej, man har en del
vuxenlärling som är, de är oftast fantastiskt bra. Och det blir imponerande det att man kanske utbildar sig till någonting, men då tar man ett beslut. Nej, jag vill göra något annat och lägger in den investeringen och skolar om sig. Jag tycker det är häftigt. Och nästan alla vuxenlärningar vi har tagit in, de är jätteduktiga. Liksom. Mm. Mm. För det är en fördel där. Då. De
förstår vad ansvar
är. Ja, men de är lite äldre. De kanske har haft några jobb. Mm. Så det, ja.
Har med sig erfarenhet från andra håll som går att applicera jättebra i vårt yrke. Ja. Mm. Ja, det är skitintressant alltså.
Om vi går in på framtiden lite grann här och tittar på branschen, så det händer ju grejer hela tiden. Energiutvecklingen och energieffektiviseringen, elbilsladdning, solceller är ju också en del utav det. Mm. Batterianläggningar och
batterilagring. Det finns mycket, nu snackar vi mycket ny teknik och så, men det är ju det ofta vi har i våran bransch. Det är ju tekniken som utvecklas och vi med den. Egentligen.
Ja, jag tycker det känns jättespännande, för det finns otroligt mycket för vår bransch att göra och ta liksom ett större grepp om mycket saker. Det kan väl jag fråga er, är det alltid på den här nivån att det finns väldigt mycket teknik, eller är det extra mycket just nu med sol och ladd och eller är det kontinuerligt?
Jag skulle säga att det alltid finns, men de här volymerna som blir utav solcell och elbilsladdare, alltså projektvis, alltså det blir ganska stora, komplexa installationer. Att det kommer så mycket nytt, det har inte jag upplevt på mina 10 år. Men det kommer nya saker, nya lösningar oftast. Mm. Men det här är ju en ny installationsteknik och möjlighet vi har fått. Mm. Så det tycker jag faktiskt, nu när du säger, jag har inte tänkt så mycket på det, men det är ganska stora, nya teknikdelar som har kommit just de senaste åren, som har varit med oss men som har verkligen exploderat nu.
Mm. Så det kändes som rätt tid att köpa elfirmer.
Ja, faktiskt. Nej, men det
ibland håller... ska man ha tur.
Nej. Ja, mm. Nej, men det håller vi med om, absolut. Mm. Mm. Nej, jag tycker ju, precis som du, Billy, det är inte bara tekniken, utan det, nu krävs det att vi tänker till i hur vi sköter våra installationer här också. Mm. Så det är också en utmaning för vår framtid att uppdatera sig där.
Hur intresserad är du själv? Hur ser ditt hus ut? Jo, har du solceller på taket, elbilsladdare på väggen och batterilagring?
Vilket känns så där då? För jag själv försöker ju sälja sol, för jag ser det är lite nytt och lite kul att springa med.
Mm.
Men jag ska nog byta hus om några år.
Okej, okay. Ja. Byta hus?
Ja.
Bygga nytt eller?
Nej. Förmodligen ta över min mors hus.
Okej. Okay.
Mm. Ja. Mm. Så då, där är jag lite snål då. Annars tycker jag ju om att kunna sälja saker som jag står för själv. Det blir mycket enklare att sälja det då. För den frågan är ju given. Har du det här själv då? Nej.
Och det var ju lite
svagt, tycker jag.
Ja.
Man måste ju leva som man lär liksom.
Mm. Mm.
Men när jag byter hus, då kommer det bli solpaneler. Det är definitivt.
Men hur ser du på eran framtid?
Inom Joe-installation?
Mm.
Ja, det är fantastiskt kul resa vi är inne på, spännande. Mm. Och vi får bra gehör. Vi söker ju aktivt fina bolag att förvärva. Det är ju vår plan. Och när vi väl kommer ut på möten med ägare till bolag, så det blir oftast väldigt bra. Vi är som sagt jordnära killar från Jo. Och vi har en bra konstellation där. Jag som är den form av vd-karaktären då, men upplever mig hyfsat enkel och inte så konstig. Och så har vi Mattias, ekonomen, som också är väldigt jordnära. Och så har vi med Martin, en av vägarna, som har en byggfirma. Så han, jag tror jag sa det tidigare, om du googlar 40-årskris så hittar du honom. Jättetränad, en stor snygg sleeve på armen liksom. Vi är inte Stockholm Investmentbolaget som kommer och vill köpa ditt fina bolag. Mm. Vi är vanliga människor och det vinner vi jättemycket mark på. Det är så vi kör vår koncern. Det är inte så konstigt och höga hästar. Och de bolagen vi har köpt, ibland är de tidigare ägarna med när vi är ute och träffar nya. För de är de bästa ambassadörerna att... Stämmer det verkligen det de säger, de här killarna? Liksom, blir det så här? Och ja, det blir det. Och det blir jäkligt roligt och lättsamt och positivt. Så vi har ju kontinuerligt diskussioner igång med olika företag. Och det har vi lärt mig att när man tror att någonting är klart, då kan precis allting hända. Och det får man ju ha respekt för. För oftast är det ju en persons livsverk.
Precis. Mm. Mm. Ja, intressant. Det här är ju en stor förändring som håller på att hända i branschen. Vi ser ju det på lite olika håll.
Ja, och det finns fler som vi.
Ja, det är fler som vi. Och vi följer ju den lite grann, jag och Billy, och försöker se vart det drar iväg någonstans och sådär. Och vilka konstellationer som sker på lite olika håll i branschen.
Mm. Ja, apropå ny teknik i branschen, så är det här ett
nytt
ganska nytt koncept i branschen som har blivit populär.
Ja, det har ju pågått i andra branscher också. Ja. Den modellen är ju liksom inte unik, utan nej. Det är väl kanske att den har kommit till installationsbranschen.
Mm.
Att man skapar något bra som skapar gemenskap, glädje och ett värde också.
Mm. Mm. Nej, det är jättespännande och kul, och jag tror det här kommer vara till det positiva. Sen så kommer det komma riskkapitalister som inte är för denna bransch också, såklart.
Ja, såklart. Så det finns, där det finns pengar att tjäna så flockas ju folket. Men ja, vi tycker vi har ett bra koncept och vi är lite härligare än de andra.
Hur, om vi skulle få be dig om en rekommendation här nu. Nu är ju du idag utomstående och kommer in här. Men har du någon du skulle vilja rekommendera för att ha med som gäst i podden?
Oj. Ja, jag tycker Christer Pettersson på KK Väst är en fantastisk person som har varit jättelänge i branschen och jobbat med de stora, nya och allt vad de hette liksom. Mm. Och sen hoppat av det och kört igång sin egen låda och byggt upp något otroligt fint i Göteborg, det här KK Väst. 20 superstolta, superduktiga montörer. Och när liksom han fyllde 10 år, eller företaget gjorde det, då bjöd han alla killarna till Barcelona weekend. Jag var med och det var precis när vi hade köpt. Så det var ju lite sådär, aha, nu kommer den här nya ägaren då. Liksom. Ja. Vad är det för någon då? Men vi hittar varann. Och när de säger till mig på ett tydligt men bra sätt. Vi är banne med bäst i Göteborg på det vi gör. Vilken yrkesstolthet. Kan ni tänka när alla 20 känner så?
Ja.
Det är fantastiskt alltså. Så han skulle även rekommendera hur han har lyckats fostra fram det här.
Mm. Och just på entreprenadsidan.
Ja, nyproduktion av läkare.
Ja, jätteintressant. Det måste
det låter väldigt intressant. Det är ett ganska tufft segment som folk har lite svårt i. Men de här är supertrimmade på det här.
Och även boken Järnstark.
Boken Järnstark, Anders Hansen. Och den har ju kommit nu junior, så den har jag köpt och jag tänkte att läsa den för mina 10-åringar. Man läser inte så mycket för dem längre, men tycker det kan man få in lite av den insikten tidigt i dem. Och kanske också få bort dem från paddan en halvtimme. Liksom. Så det är något jag ska göra över julledigheten.
Ja, vad kul. Det är väl bara att säga nej till dem. Det blir ingen padda.
Nej, men det är ju att vi föräldrar är lite lata. Det är den enkla vägen. Liksom. Ja, men ja, sitt en stund där, för då kan jag...
Kan jag göra något annat? Ja.
Precis, så det är upp till oss själva.
Nej, men det är ett grymt samtal.
Ja, jättekul.
Ja, riktigt roligt. Och det ska bli spännande att följa er resa också. Och att vi fick komma hit och ta del av det. Du var väldigt öppen för att göra detta. Det tyckte jag var riktigt kul.
Ja, men jag tycker det är kul med lite nya grepp i branschen. Liksom.
Ja. Och det vill vi anamma också, att det kommer något nytt ifrån sidan här, så att det är superkul.
Mm. Förhoppningsvis kommer ni höra mer av oss framåt.
Ja, vi får köra ett uppföljningssamtal. Det får vi göra. Ja, men tack så jättemycket, Kristoffer.
Ja, tack.
Tack, tack.